Papa Doom.
A lot of fights.
Jordi O'Haldi.
Ah, jag är så glad att få lyssna på det fantastiska introt där som 3D har gjort här för Radio Howdy. Välkommen ska ni vara till Radio Howdy. Välkommen också till min fantastiska bisittare också, Anders Hesselbom.
Åh, man tackar. Hej John.
Har du haft det bra nu då?
Ja, jag har haft en jättebra vecka den här veckan. Ja, det har ju varit evenemang.
Frisk och kry?
Ja, någorlunda. Fortfarande lite eftertrött. Man måste ju alltid få gnälla lite. Det är synd att inte ta den chansen när den bjuds.
Mm, och idag när vi spelar in det här så är det en söndag. Vi kör återigen så här live-tweets så att det rasar in live-tweets. Vi går alltså ut och berättar att nu så spelar vi in Radio Howdy. Och det gör vi på våran Twitter som är Radio Howdy. Och sen kan ni bara använda hashtaggen Radio Howdy för att skriva frågor och så kommer vi att svara på allt. Och ni kan fråga precis vad ni vill. Och vi kommer att svara på något sätt.
Jörgen Karlsson, Claesson står det faktiskt till och med. Han frågar om ormskräck är rationell.
Ja, men det måste det väl vara, eller hur? Jag är fruktansvärt. Visst är det så. Ja, visst är det det. Det är ju precis som allting annat. Det är som mörker, samma sak. Man ska ju vara lite rädd för mörker. Jag tror att det sitter djupt inne i våra gener.
Eftersom vi är bytesdjur som kan bli angripna av nattseende djur på mörker. Men sen så kan man, det finns ju en annan aspekt på den där. Därför att det är ju inte rationellt att vara rädd för ofarliga ormar eller att vara ormrädd i ett land där det inte finns direkt farliga ormar. Ja, viss reservation för att det finns ju faktiskt farliga ormar i Sverige också. Så det finns ju en nyans på det där, men vi är ju djupt programmerade att ha lärt oss att vara rädd för både ormar och spindlar.
Ja, och framförallt i mörker också. Att man, det kan finnas hål. Man kan trilla ner i ett hål.
Ja, det kan finnas en tiger.
Ja, tiger eller ett hål. Man vet inte. Man har ingen aning. Det är fara. Fara på färre, därför så är det så. Ormskräck, yes, jag håller med. Jag avskyr ormar. Ja. Mycket beroende på, tror jag också, att det ligger i mina gener. Min mor, hon var ju som sagt var cirkusartist. Hon var fruktansvärt rädd för ormar. Och vid ett tillfälle så var det en sån här som hade orm i sin... jag vet inte om hon hade det i sin akt eller sådär. Hon var ju alltså artist på 40-50-talet. Och ja, precis som cirkusare så åker man ju runt och i såna här campingvagnar och liknande. Sånt där, eller cirkusvagnar. Och när hon gick emellan den här cirkusvagnarna, då var det någon som slängde ut en boaorm rakt över hennes hals. Och hon vart ju livrädd. Så förmodligen sitter det väldigt djupt rotat från min mor också.
Oj, oj.
Okej, en bra orm, en död orm, brukar jag säga. Ja, men du, våffeldagen är idag också. Har du sysslat med sånt?
Ja, inte jag, men jag har ju barn som har styrt upp och bjudit på våfflor. Så ja. De åt våfflor med sylt och grädde och jag med, ja, vad var det? Crème fraîche och rödlök och kaviar.
Så där, vet du.
Jättegott.
Lite vuxen våffla.
Ja, vuxen våffla. Nej, men jag är väl inte så mycket för de där traditionerna, men ungarna tycker det är jätteroligt att slaska i köket och göra våfflor, så det är jag glad för. Ja. Det är gott för mig.
Och en annan tradition som vi hoppas kommer bli en tradition, det var ju naturligtvis att vi var ju på Avo 2012 igår.
Lördag.
Ja, precis. Lördag den 24 mars i Eskilstuna. Avo, berätta, vad är det för någonting? Vad är det?
Jag tror att för det första så vill jag ju säga att alla verkar vara hemskt nöjda, men det är väl en social träff för humanister och för skeptiker. Man byter idéer, man lyssnar på föreläsningar och man socialiserar sig.
Mm, bara inte lite grann också att vi, det är ju där vi kommer överens om agendan vi ska ha när vi går ut mot våra meningsmotståndare och...
Ja, det har väl blivit så. Jag är faktiskt inte helt säker på vilket syfte som arrangörerna, de heter ju Peter Illy och Andreas Anundi, vilken agenda de exakt har, men alla var jättenöjda och det var intressanta föreläsningar. Voffs ordförande Martin Rundqvist, en god vän till oss båda, var ju där och föreläste.
Och så Christer Sturmark var ju där också.
Ordförande för humanisterna, det stämmer bra det. Ja. Och ett väldigt politiskt tal och jag måste säga att jag var väldigt nöjd efter att ha lyssnat på båda dem. Martin som är en briljant vetenskapsman och sen så Sturmark, skulle jag säga, kommentera gärna John, jag skulle säga att han har ju sin starkaste sida i politiken.
Mm.
Jätteskicklig på att ha koll på religionens inflytande över politiken och egentligen en duktig visionär på hur det borde vara också.
Jag önskar faktiskt att de som tycker att humanisterna och Sturmark, att de är rasister och allt vad de kallar dem för, att de ska lyssna på vad egentligen vad Sturmark sa där. Alltså ta sig tid bra. Och lyssna på det hela, för jag tyckte det var ruskigt, ruskigt bra det han sa där. Och jag tror att de flesta skulle få en helt annan uppfattning av humanisterna. Jag tror på andra med att jag ska gå med i humanister. Jag är inte med där. Jag skriver på humanistbloggen, men jag är inte med där.
Jag ska också säga det att jag har avvaktat med att gå med i humanisterna, men jag bestämde mig efter att ha lyssnat på Christer Sturmark. Jag tänker gå med i humanisterna. Det passar mig som handen i handsken.
Ja, absolut. Och jag är ju med i vetenskap och folkbildning också, och det är ju mest, också tänker jag så här att det behövs stöd för att ta hand om alla tossigheter som finns ute i världen just nu, utan tvivel.
Absolut.
Just det. Hörru du, på tal om tossigheter, galna grejer här. Vi höll ju på nästan missa det här idag, för att känner du att du har förlorat en timme också? Det är ju, det har varit en sån här sommartid. Vad säger du om sommartid? Jag tycker det är en fruktansvärd uppfinning alltså.
Jag tror till och med att jag blir en belastning för min omgivning en vecka innan jag ska ställa om klockan. Varför ska det här vara bra? Jag kommer vara trött dagen efter. Jag ska upp imorgon jättetidigt och åka bil långt ut. Jag behöver min timme.
En vecka?
Jag går och grämmer mig en hel vecka för den där förlorade timmen. Och sen så brukar jag trösta mig själv och säga, ja men jag får ju tillbaka sin höst och får ju en lite längre helg, jag kan sova lite längre. Och senast nu när jag pratade om det, då var jag faktiskt ute hos en kund och han sa, du Anders, det är ingen som bryr sig.
Nej men alltså, alltså får du jetlag någonting? Alltså? Eller vad är det
för det första händer? Så tycker jag att principen är onödig, därför att det är ju daylight saving, alltså vi ska ta vara på ljuset. Ljuset är inte en brist på sommaren, tycker jag, för det första. Och för andra så är det så, jo, jag kanske är lite vanedjur där, och ska man nu sitta uppe sent en söndag kväll och spela in Radio Howdy, och sen så ska man upp tidigt en måndag morgon för att sitta i bilen i flera timmar. Jag vill ha min timme.
Nej, säg som det var. Du stannade kvar ganska länge på Avo 2012 i Eskilstuna och drack öl också igår, eller hur?
Ja, jag var inte så sen. Jag hade ju faktiskt, och det var jag inte ensam om, jag hade ju faktiskt mina barn med mig, men det var faktiskt en familj till som hade barn med sig, så det var jag inte ensam om. Men igen, eftersom du tog upp det, helt suveränt. Men vad var syftet med det här med sommartid? Du hade kollat upp det, John.
Jag kollade lite grann, för jag tänkte, det kan ju, någon idiot måste ju vara som har hittat på det här, va? Och jag spårar det här till någonting via Wikipedia då, förstås. Idioten som vi ska attackera fullständigt här till George Vernon Hudson, och tack och lov så dog han redan 1946. Ursäkta att jag säger så, men alltså han, det står så här: Hudson is credited with proposing modern day daylight saving time. Okay. His shift work job gave him leisure time to collect insects and led him to value after hours daylight. In 1895 he presented a paper to the Wellington Philosophical Society proposing a 2-hour daylight saving shift. And after considerable interest was expressed in Christchurch, New Zealand, he followed up in 1890. Ni kan fortsätta läsa, jag ska lägga ut en länk på det här. Alltså, så här var det. Han alltså hade en sån skiftjobb. Och så ville han vara ute och ha lite mer tid, lite mer ljus, att han hittade de här jävla insekterna. Han hade ju inte...
Det var ju sympatiskt att han var intresserad av insekter, förvisso.
Jo, förvisso, men ska vi lida för det alltså? Ja. Jag menar... Ja, nu är man ju så smart, nu har man tur. Nu, när man har så här moderna smartphones, de är ju så smarta så de lägger om den här timmen, va? Så det är jättebra. Så har jag någon sån här klocka som går till en atommur i Tyskland och sånt där som synkar upp och så här, fantastiskt. Det lever
man behöver ju faktiskt inte ställa om klockan, utan det som är problemet är ju omställningen för oss människor. Men jag har faktiskt fått såna här urtavlor på väggarna, så jag går och skruvar där och muttrar på. Du, får jag avbryta lite snabbt här? Ja. Det är signaturen Loppan som frågar om Svenska Akademins ordlistas definition av ateism är rätt. Jag tyckte det tweetet var ganska roligt, eftersom jag hamnade ju lite grann i diskussion med folk på AVO faktiskt om just det här. Och jag drev ju frågan, och avbryt mig nu om du tycker att jag är fel, jag drev ju frågan att ateism inte är någonting intellektuellt vidare värst att stå efter, eftersom ordet, om man bara tittar på vad det betyder, så är det ju frånvaron av gudstro. Vilket man kan säga om en bebis, om ett djur, om en sten eller vad som helst. Det är definitivt inte gudsförnekande. Men sen så finns det ju de som delar upp det här i stark och svag ateism, vilket jag verkligen inte gillar. Därför att utan tro är utan tro. Det är precis som att död är död. Du kan inte vara halvdöd eller stendöd eller jättedöd. inte stendöd, utan är du död så är du död. Och detsamma gäller ju med frånvaron av tro. Finns det ingen tro så finns det ingen tro. Jag tycker att det är bättre att använda ord som antiteist eller något sånt där, om det är så att du förnekar Guds existens, vilket jag skulle kunna säga, jag skulle kunna skriva under på det också. Ja. Men jag gillar inte, jag kan inte säga att det är fel, men jag gillar inte den definitionen att ateist är en gudsförnekare.
Inte?
Nej, jag tycker inte det är korrekt.
Nej, inte gudsförnekare, utan det är frånvaro. Ja, precis. Det du sa först, frånvaro Gud. Jag kommer ihåg också det här med det här olika stegen där. Jag tror att det kommer faktiskt från Richard Dawkins The God Delusion, illusionen av Gud.
Han hade 7 steg, va?
7 steg, ja, precis. Och han själv som är ärkeateist, som man säger, han var nummer 6, han var bara 6:e. Och jag tror att Christopher Hitchens, han var väl på 12 någonting.
Ja, 6:e steget är ju att man lever sitt liv som om ingen gud finns, om man för sant håller ingen gud. Jag kommer inte, det var så länge sedan jag läste God Delusion, men 7:an var ju att man för sant håller icke-existensen. Och jag skulle nog säga att jag är nog närmare 7:an än 6:an.
Ja.
Vilket gör att jag får bevisbörda här, men ateist kvalificerar man sig som redan när man inte tror på ett betydligt lägre steg.
Absolut, visst är det så. Och sen är det väl det att man jag har svårt det här med steg egentligen på något sätt. Alltså, antingen finns det eller så finns det inte. Eller så är det att, jag kan ju säga så här då, på så vis så, man kan ju inte säga att det inte finns någon gud. Men däremot så vet vi ju inte om det finns. Alltså det, man måste vara ärlig och säga så här, vi vet inte. Vi har ju vi vet inte. För jag menar, universum är ju så ohyggligt stor alltså. Jag menar, bara för ljuset att ta sig runt jorden, det går så här fort. Så fort går det, va? För att gå runt jorden. Det tar 8 minuter från solens ljus att komma till oss. Det är bara där ett enormt avstånd. Och sen ser man hela universum, bla bla bla, hur stort det kan vara så här. Men, så vi vet ju inte om det kanske finns någon. Men vem säger att det är just den guden som just folk tror på här i Sverige? Eller att det är kristen gud, eller att det är Vishnu, eller vad var det, Thor, Oden eller sånt där. Vi vet ju inte det, va?
Men det är därför, Jan, som jag säger att jag får ju en viss bevisbörda på mig, eftersom jag säger att jag tror att det inte finns någon gud. Därför att icke-tro är ju inte förknippat med någon bevisbörda, vilket är ateism. Men jag tar ju det här ett steg längre, och det ger ju mig en bevisbörda. Därför att mot en troende så har ju han en bevisbörda mot mig om han förhandhåller Guds existens. Men jag har ju en bevisbörda om jag är så järv så att jag säger att Gud finns inte. För det är också ett uttalande om hur verkligheten är beskaffad, som jag vågar göra, skulle jag säga.
Ja, men kan du bevisa en icke-existens? Går det?
Ja. Det är faktiskt mycket lättare att bevisa en icke-existens än en existens, men du kan inte göra det till samma nivå utav säkerhet.
Mm-hmm.
Det där kan vi återkomma till, för det där är ett intressant ämne.
Ja, jag tycker det i alla fall, för jag menar, icke-existens, det kan vi verkligen säga att det finns ju inte, för jag har inte sett någon som inverkar från någon gud någon gång, som jag känner det, va?
Nej, och en tanke som slog mig när du säger sådär, det är att vi har ju det här programmet Det Okända. Jag skulle vilja se den gången som de säger, ja, men jag kände den här upplevelsen, och mediet svarar, du, det kan vara ett korsdrag.
Ja, just det. Åh, jag hörde, ja, jag känner vad jag känner. Nu är vi inne på...
Ja, precis.
Nej, men... jag hör någonting. Det är någonting inne i skåpet här som håller på så här. Nej, men det var en rörmockare. Det är lugnt.
Ja, precis, precis.
Ja, det finns ju mycket tossigheter som folk tror på överhuvudtaget. Men visst, okej. Okay. Återigen, det var det som också väldigt viktigt som vi hade på Avo igår på den här humanistiska sammankomsten. Det var ju det att vi klart och tydligt säger ju än en gång att folk får banne med tro precis vad de vill, så länge det inte stör någon annan eller att det kostar pengar eller någonting och så vidare. Det är det som är så viktigt att förstå. Ingen, varken skeptiker, ateister eller vad som helst som kritiserar religioner, whatever och så vidare, går ju på människor för att de tror. De får ju tro på, alltså de kan ju tro på en sten om de vill. I don't care. De kan tro på min vedhyvel här ute. De kan tro på det också om de vill. Här är just det, den finns ju.
Nu när du lyfter den frågan så är det ju farligt nära på det som jag sa i debatten där. Och är det så att du börjar vilja begära in förmåner som du ska ha därför att du tror, då på något sätt så är det ju ett försanthålligande och inte bara en tro. Men är det så att vi pratar om rätten att tro, rätten att tycka, rätten att tänka, då har ju den aldrig varit öppen för diskussion. Jag menar, vi har tankefrihet.
Visst, absolut.
Absolut.
Och min tanke är det att man ska kunna vara god människa och ha etik och moral utan att någon ska påverka och säga att du ska ha det, för annars så jäklar.
Ja.
Så är det ju. Mycket enkelt. Ja. Ja, Men det här kan vi prata om hur länge som helst. Det ska vi inte göra, utan vi ska fortsätta. Vi traskar vidare. Har vi fått in några kul tweets då?
Jag sparade ett äldre tweet från Thomas Sjöberg och han, kort, fotbollsintresserade, favoritlag, John?
nej, inget lag alls.
Alltså det är en förevändning för att titta på tv och dricka öl skulle jag säga. Jag är inte ett smack intresserad, men sen så har det blivit lite grann så att vi har ju ett fotbollslag i Allsvenskan, ÖSK. Vi gör det bra, så det är väl jättekul. Men det stannar tyvärr vid att ha en ursäkt och ta en öl, tyvärr.
Är det högsta? Det är Allsvenskan, det är högsta.
Jag tror det.
Ja. Alltså ursäkta, jag frågar, alltså, det här är så löjligt. Alltså, jag kan titta på såna här VM i fotboll, för det tycker jag är lite kul. Det är lite fest och såna grejer. Då kan jag titta någon gång så här. Mm. Men jag är fruktansvärt ointresserad av fotboll.
Det är ofta EM och VM och sånt där som går i tv, och då är väl den förevändningen också att är det så att det går bra för Sverige, visst.
Och ja, så
att,
man kan glo på en hockeymatch och sådär, det kan man absolut göra och så vidare. Det är som nu, jag tror elitserien, så min hemstad Skellefteå, så fort jag träffar någon från Skellefteå så säger det går ju bra för, eller någon säger någon hockey, du säger, det går ju bra för Skellefteå. Ja, aktien har gått upp eller vad menar du? Nej, men det är hockey för att, okej, vad kul.
Nej, och sen så tror inte jag att det påverkar mitt liv så mycket, för är det så att de träffar den här bollen in i mål varenda gång, nej, det påverkar inte mig speciellt mycket. Men vi får ju sälja kylskåp, var det någon som sa, att vi får ju exportera varor och sådär. Det blir bra för nationen om det går bra i fotboll. Men då kan man ju fråga de länder som faktiskt har vunnit i fotboll, köper vi varor från dem mer? Nej, tveksamt.
Vi besöker dem, det är oftast varma länder, är inte så.
Men det är ju för att det är kul. Alltså sport är för att det är roligt, och tävlan och patriotismen, och det tilltalar väl kanske något av våra mer primitiva känslor. Ja, så det kan vara kul.
Ja. Men idrottsintresse? Nej, det har inte så mycket. Men det roliga är att i nästan 2 år nu har jag faktiskt varje lördag i stort sett varit med i Uppsala Nya Tidnings sportpanel.
Oj, oj, oj. Nu kryper det fram.
Nej, men det är jätteroligt. Och då ställer frågor till mig. Jag bara, jaha, okej. Okay. Och så måste jag ställa någonting. Och det är lätt för mig att avfärda. Så nu måste jag som försöka... Jag kan inte fejka längre. Jag måste börja googla nu mer. Kolla lite grann. För jag tycker det är kul att vara med där. Mest för att bara kolla som ett socialt experiment. Är det någon som har sett det här överhuvudtaget? Jag tror en person på 2 år som har noterat det för mig. Jag har sagt att, du är med i sportpanelen där. Sen ingen annan. Det är bara...
Men det säger ju lite grann om det journalistiska värdet är det. De kanske skulle lägga ner den panelen.
Alltså, så kan det vara. Hör du, på tal om att vi inte är så bra, eller jag är inte så bra. Jag är ju fullständigt värd. Vi fick in en tweet förra gången, va? Eller hur? Det var någon som sa någonting om recensera världen. Vad tyckte du om de gjorde en diss utav mig, va? Och du hade lyssnat på det, din rackare. Du har inte sagt någonting till mig om det.
Du, jag har faktiskt förväxlat några podcasts här och gick det upp för mig. Men jag har faktiskt lyssnat på den där dissen som Recensera världen gjorde. Ja, visst. Mm. Jag tyckte inte om det. Jag tyckte de var väldigt... Det var bara att gå på, tyckte jag.
Aj, okay. Som jag sa i sista eller förra programmet här, så skulle jag gå ut och lyssna på det här bara för att det var kul. Och du skickade en länk till mig så jag kunde hitta den där podcasten. Jag hittade den tyvärr. Och jag vet inte vad man ska säga. Vi kan säga så här. De tyckte väl att... jag vet inte hur man
men
ska förklara.
Men säg bara att de tyckte inte att du var bra. Det räcker väl.
Nej, det var inte bara att de tyckte inte att jag var bra. För det har de ju helt fullständigt rätt i. De får ju tycka precis vad de vill. Tycker de att jag inte var bra programledare för Skeptikerpodden, så de får ju tycka det. Det är no problem. Tycker de att jag inte är bra när jag står på scen och såna grejer och så vidare, det får de absolut tycka. No problem och så vidare. Men de gick på ganska hårt på mig också. På alla möjliga sätt. Att jag är stor och att jag är allting och sådär. Och det får de väl göra om de vill. Jag bryr mig inte heller, men jag hade till och med, jag gjorde som så, jag tyckte det var lite kul. Jag tyckte så att de här killarna verkar hata mig. För det var det de sa. Vi hatar honom.
Ja, så de sa så.
Ja, vi hatar John Audi.
Det var i stort sett.
Det får de väl tycka om de vill. Det är väl, så är det ju ibland, va? Mm. Så att jag skrev ut på Twitter så här, de här killarna verkar hata mig, så gjorde jag en länk. Eller så är det så att de lyssnar på Radio Howdy. Jag vet det fasen, alltså, någonting är det i varje fall. För det tog en dag, tror jag, så kommer det ut ett nytt avsnitt där, och då gör de en liten pudel där de säger att ja, det var kanske dumt att säga så om John Howdy, och hörde att han hörde på oss och så vidare. Och då gick de tillbaka och jag varit nästan besviken när jag hörde det. Men vad fasen, kan ni inte hålla er till det här? Det var väl kul om ni tyckte skitdåligt om mig.
De gjorde bara en grej utav det.
Ja, men de var ju glada. De sa det, oj, vi fick 176 hits också. Bara på en dag.
Där har du nog hemligheten bakom varför de tyckte det var roligt att ta upp det från början. Men
176 hits, det...
Då blir man jättebesviken om man skriver en bloggpost och får 176 läsare.
Ja, men till och med vi som är nybörjare i det här, just 176 hits, vi skulle vara besvikna om vi hade det. Skitsamma.
Vi är glada även om vi har en. Vi är jättekul att folk lyssnar.
Jag säger så här till Recensera världen. Jag gillar er. Jag tycker det var jättebra att ni gick ut och sa det. För jag tycker man ska få säga vad man tycker faktiskt. Och tycker ni inte om mig, så I love you. Det får ni göra.
Då kan jag få säga så här till Recensera världen. Att nästa gång ni vill ha 176 hits, så be någon annan, Magnus Bettner eller någon, att tweeta om er, så blir det säkert bra.
Ja. Ja, men Magnus Bettner, han har ju fan över en stor... Det är som en stor kommun som man har Twitter-följare och sånt där. Vad har jag? Jag vet inte. Vad har jag? Jag måste kolla. Vad har jag? Just nu, 2577 ser jag nu att jag har. Vad du, 790?
Ja, hälften eller en tredjedel utav du.
Då gör vi så här, vi måste ge A. Hesselbom på Twitter. Följ honom.
Följ!
Och avfölj inte mig, utan fortsätt följa mig.
Du, får vi ta upp en gammal tweet här, så har vi... Jag sparade också den här, för jag tyckte det var en intressant fråga. Det kanske börjar på att bli dags att berätta lite grann om trolleri. Och vad är det som gör att man blir lurad, under Andreas Björnberg? Vad är det som gör att man blir lurad?
Jag tror att det här är lite grann den här funktionen som jag tror finns överhuvudtaget i bedrägeriets grund. Att vi vill så gärna tro att... ser man mig hålla en boll i höger hand och jag kastar över den i vänster hand och den försvinner, då blir vi så här... Det är någonting som inte stämmer överens med det naturliga sätt som vi är vana med, va? För att det ska ju inte försvinna, va? Lyfter jag på det kortet här och visar att det är klöverkung och sen så vänder jag mig tillbaka igen, så lyfter jag upp det en gång till och så är det ruter S. Det är ju inte vanligt, så det är inte de vana med, så att säga. Det går inte in i det, vad ska man säga, det fysiologiska, psykologiska mönster, kan man säga. Alltså, ja, exakt som man förväntar sig, men det är just det man inte förväntar sig. Man har inte en aning egentligen. Va? Utan man följer ju de här grejerna, att så här ska det vara, och då blir vi förvånade. Va?
Och sen så ska man ju inte faktiskt underskatta det här med att det är lite show, är ju kul i sig. Men det måste väl vara precis det du säger, att man får se någonting som bryter emot det förväntade mönstret.
Ja, exakt. Mina shower är ju designade så att folk ska tycka efteråt att fy fasen vad kul det var, men oj, hur gjorde han det där? Så att trolleriet är egentligen bara ett medel för mig att underhålla, och det är ju därför som jag kanske gör, oj, vad gör jag på en timme? Gör jag kanske tre, fyra trick i bästa fall, va? På en timme, va? Sen resten babble.
Men du, hur kommer det sig att du började med just buktaleri? Och då får jag säga att Jörgen Jonsson har frågat det också.
Lång historia, jag ska ta skitfort här. Ronny Eriksson, komiker ifrån Piteå. Ja. Jag var ute med honom och en kompis till honom som heter Bubben Burström, som gick bort väldigt ung tyvärr. Han var också ståuppkomiker efter ett tag. Ronny och Bubben, vi var uppe i, det här var ju alltså 80-tal, mitt i på 80-tal. Vi var uppe, jag bodde i Skellefteå då, så vi var uppe i Norrbotten och så åkte vi runt på HSB som firade 100 år. Jag tror att det var så det var. Och vi gjorde en serie jobb, och vi gjorde oftast dagtid och kom in där. Och de lirade och sjöng. Jag menar, Ronny var ju med i Euskifurat, så det var ju, ja, de var roliga och körde sin story. Det var ju innan Ronny blev känd som ståuppkomiker. Och vid ett tillfälle, jag har ju inga fördomar om norrlänningar, jag är ju själv norrlänning, ni hör ju hur tystlåten jag är, va? Till exempel. Nej men det är så dumt. Vid något tillfälle så gör jag ett korttrick för en kille som är uppe på scenen, och så sen så gör, du vet, och så då gör jag det här tricket som jag säger, jag visar klöverkung och sen så lägger jag tillbaka och sen så tar jag upp det igen så är det ruter S, och så säger jag, aha, men är det här ditt kort, säger jag till honom. Och han står och säger så här, som man förväntar sig av en norrbottning, han säger så här: jo. Ja, men du förstår, det var som ingen effekt. Jag tänkte, vad i Hälsingland? Och då fyllde jag bara så här:
ja.
Bara på skoj, va? Och att, är det coolt?
Ja.
Tycker du det?
Ja.
Så här, och folk skrattade. Och tänkte, vad sjutton, vad du kul. Och då sa Ronny så här, du, det där var en bra idé, sa han. Det där ska du utveckla på något sätt. Så under resten av turnén, då gjorde jag det.
Ja, ja.
Du var alltid kunde
ja.
Då?
Ja, ja.
Sen
det
så,
som du kan säga, det är ganska lätt att säga det utan att röra på läpparna.
Ja, till exempel. Det är så det funkar. Sen så tänkte jag som att ja, men det här var ju jätterolig grej. Så jag började köra lite mer snack och så vidare. Bara titta mer på buktaleri, hur det funkar och så vidare. Sen hade jag sett en buktalare på Circus Scott som hade en förbannat bra idé som jag vet sen numera kommer från en schweizare som heter George Schlick heter han, som kom på det här med att man tar upp två personer på scenen och så klämmer man på händerna på dem och när man klämmer på händerna så gapar de och då kan man fylla i då, och då kan man ha två olika röster på de här personerna. Och så tänkte jag, ah, det var ju en rolig grej. Det här skulle jag kunna göra, det är en klassiker, det är jätteroligt, va. Så jag började göra det, men så tänkte jag, nej men vänta, jag är ju trollkonstnär, jag ska göra trick också. Och så upptäckte jag att det började bli jättejobbigt. När jag står och gör trick med mina händer och samtidigt ska jag klämma dem på deras händer för att de ska prata, va. Och tänkte, det här är ju dumt. Så helt plötsligt så fortsatte jag göra tricken. Och så sen pratade jag med, och jag bara tittar på dem. Och så kom det,
jaha.
Känns det bra för dig? Ja, det gör jag, det känns okej. Det var så här, lite olika röster, va. Det låter ju, det ser bättre ut när man ser det än att lyssna så här. Och det vart en hit, va. Och sen utvecklade det här och ja, till sist så har det blivit den grej som det är. Och nu buktar jag på alla möjliga olika sätt. Och har skrivit en bok om buktaleri också, en e-bok.
Mm-hmm.
Så är det. Så det var en korta version. Hur lång var den? 10 minuter? Ja.
Ja, vi får väl återkomma till den långa versionen, för jag har faktiskt en del motfrågor här, så vi skulle faktiskt kunna ha den i pipen, som vi säger, att återkomma till den, för jag tycker det här är väldigt intressant, och jag har ju faktiskt sett en del av de grejerna som du har gjort. Nu ska vi se här. Allsång på Skansen vill jag minnas, va?
Just det, det har gjort, ja.
Stämmer. Ja, och sen så såg jag en privat film, Arne Weise.
Ja, just det.
Ja.
Just det, jag var på hans 80-årskalas och då byggde jag med honom. Just det.
Så vi har all anledning att återkomma till det här.
Absolut, det värsta som finns, det är ju de här YouTube nu, att man
Ja, det är ju där jag såg den privata filmen.
Ja,
allting kommer ut.
Ja, alltså, precis, det är lite jobbigt det där egentligen. Va? För att idag så det blir en helt annan mentalitet bland folk. Förut så satt ju folk och smög lite snyggt under bordet när de satt och smsade och såna grejer. Nu sitter de och håller den framför ansiktet. Vad sitter och smsar, twittrar och gör någonting mitt under show. Och det här tror de inte syns, va? Utan vi ser ju det. Vi som står på scen ser ju när folk sitter och bläddrar så här, va? Och det här ser ju folk på operan och på Dramaten. Då ser ju folk, det lyser ju upp deras ansikte och sitter och sitter här och tittar på Persbrandt på operan eller på Dramaten här, och så twittrar de någonting så här. Och det ser de ju, va?
Kommer du ihåg på The Wall när vi var på den, och i inledningen så säger ju en speaker då att filma gärna och ta gärna kort, men använd inte blixt för då stör ni. Så de har till och med slutat att försöka.
Ah.
Och sen så såg jag också på en hemsida där faktiskt just producenten till The Wall-showen sa att ni som har sett kameraupptagningar, mobilkameraupptagningar på YouTube av den här föreställningen, ni kanske tror att ni har sett föreställningen, men det har ni inte gjort.
Nej, det går inte
jämfört. Så kom och se den.
Ja, och The Wall.
Så det gäller ju att ha den klausulen då i så fall. Och jag tror att det kan vara rätt kanske att tillåta att man filmar. Åtminstone på ett sånt gig där det är så tydligt att inga spoilers. Det blir ju ingenting som förstörs av att man har sett den. Eftersom man har ändå hört låtarna sådär liksom.
Mm.
Men det kan vara lite annorlunda för dig som är illusionist. Jag vet inte.
Om man säger så här, komiker funkar på ett helt annat sätt, va? Komiker är oftast ganska aktuella.
Det går att förstöra för
det går att förstöra.
Om man har hört vitsen dåligt levererad, då kommer ju vitsen inte att funka bra levererad heller kanske.
Ja, men typ exempel så, som Babben Larsson berättade, var det att hon kör det här skämtet om att jag aldrig förstått det här med telefonsex, för att när man väl fått in telefonen så hör man inte vad en andra säger, va? Ja, det är en gammal klassiker, va? Och den var så tydlig, den där vitsen, så att det här skrev ju varenda jäkla tidning om, va? Hon ska när man stoppar in telefonen så här. Så den här vitsen var ju död ganska fort, va? Och det var ju samma sak när vi körde Slängd i brunnen på 90-talet, så här. Då brände man ju material, för man visste det att när man gjort det här, det går inte att köra något mer, för då kommer folk säga, vi har hört det förut och så vidare.
Ja, precis, precis.
Men
skämt som är för lätta att upprepa helt enkelt.
Ja,
då blir
exakt.
Det lite, vad hette det? Ursäkta, jag ska klippa ner det här så att mitt stakande försvinner här. Det hette, har du hört den förut?
Ja, just det. Den,
ofta väldigt lätta att upprepa de grejerna.
Ja, just det. Har du hört det förut? Ja, det har jag. Det var så den hette, undertitel. Nej, men när det sen gäller trolleri, det är lite annorlunda, för att ett trolleritrick blir ju till exempel inte bra. Det är inte bra direkt, va, om man säger så. Det är inte så att man sitter och funderar på det, utan trolleri funkar så att tricken blir först bra när man gjort det minst 50-100 gånger inför publik, va? Så hittar man på ett nytt trick så repeterar man det som tusan så det sitter i ryggmärgen. Sen går man ut i publiken, va? Och visar det för folk. Och det är först efter 50-100 liveshower som man tänker, då vet man, ah, skit, det var inte bra det tricket. Det har hänt mig många gånger, jag slänger bort det saker. För det, det är inte min grej, det passar inte mig. 50 shower, va? Men efter 50-100 shower, då börjar tricket bli bra, va? Och det är då man fyller på med nya grejer och sånt där och bygger upp det, va? Så trolleri kräver egentligen, det är så himla mycket jobb bakom det och det är så mycket jobb inför publik. Så att filmar man det här och lägger ut det på YouTube så här, då nej, överraskningen är ju förstörd ganska mycket.
Ja.
Och sen sitter ju alltid såna här 14-åriga snorunga du vet, så här, och skriver så här, han har en i ärmen och sånt där, va? Och man blir så trött på den där, alltså. Vad spelar det för roll? De bara förstör för folk.
Einstein,
alltså.
Liksom.
Ja, precis.
Det var inte magi på riktigt, det var en illusion. Nej. Åh, nej.
Ja, exakt.
Du, John, nu kör vi tokigt hela ord. Oj, förlåt. Jag tar det. Du, John, nu kör vi tokigt heligt ord.
Ja, men kör!
Jag har valt Lukas kapitel 12, vers 5, Lukas evangeliet. För jag tyckte det här var så roligt eftersom vi har pratat ganska mycket om religion nu på Avo. Och det kommer ju alltid upp en diskussion om vad Jesus trodde på när det gäller himmel och helvete och sådana saker. Och det här är ett citat som jag har hämtat från ateistbibeln.se där Jesus är citerad om Gud.
Vänta. Tror du att Jesus trodde på Gud eller?
Jag tar om det där.
Nej, gör inte det. Nej, det var jättebra. Jag försökte vara rolig där.
I framtiden kanske vi kör det här live också. Ja. Och det här är ett citat från Jesus om Gud. Och citatet lyder: frukta honom som kan döda och sedan ha makt att kasta ner i helvetet. Så uppenbarligen så kan man ju säga att Jesus har ju den uppfattningen om Gud att man ska älska honom av fruktan, och han har också den uppfattningen att helvetet faktiskt existerar. Om det nu inte är så att det ska vara något poetiskt lullulån för det här, men går man på vad Jesus verkligen säger så är ju helvete en verklig plats och Gud är en person som inger fruktan, respekt genom hot.
Ja, ah, just det. Okej. Okay. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja.
Ja, visst. Är det så att Jesus är en timid och sympatisk person så använder han ju extremt grova liknelser. Det kan ju också vara så att Jesus verkligen trodde på det här, eller om man nu säger så här, verkligen ville att andra skulle tro på det. Det kan ju inte vi veta så här i efterhand.
Jag tror att det var så cool hippie som gick runt här. Det bästa som finns, jag måste bara säga det, bästa förklaringen om Jesus tycker jag, det är ju faktiskt Peter Wahlbeck av alla som går runt och säger, han var ju en hippie. Han bara gick runt och sa, smoke this ungefär, va? Och så sa han så här, I'm gonna walk on the fucking water, but first you smoke this. Så det är underbart. Okay, det skulle
lite cred till Peter Wahlbeck där. Han har faktiskt gjort mycket bra, det måste vi säga. Det.
Men tokiga hela ord, jag visste att det här är tokigt hela ord.
Ja, tack Jakob, absolut.
Ja, Jakob på ateistbibeln.se, gå dit och kolla en gång. Ja, hörru du. Ja, och på tal om religioner och sådana grejer, så vi kommer ta lite påskledigt nu också.
Ska vi sörja korsfästelsen och fira återuppståndelsen? Ja. Nej, vi ska på semester. Du ska väl resa bort, var det inte så?
Ja, jag ska bort lite grann också. Det är så det är. Så ni får dvälja er och slita era hår och få höra Radio Howdy någonstans längre fram. Men du, påskledigt har ju, alltså påsken har ju egentligen inte med Jesu korsfästelse. Det har ju blivit, det var ju bara som en tillfällig. För Jesus firade ju själv påsken, va? Ja. Utan om man slår upp påsken så ser man det att påsken kommer från den judiska påsken, va? Mm. Och det handlar ju alltså om den här, det hålls väl för över det här uttåget de gjorde ur Egypten på cirka, det var, vad står det, 1500-talet före Kristus. Eller som jag brukar säga, 1500-talet före vår tideräkning, brukar jag inte säga. Mm.
När det gäller vilka datum man väljer för olika ceremonier så brukar man ju välja de datumen som ändå är aktuella för någonting annat. Och sen så är det ju också så att traditioner kan ju byta betydelse också.
Men du, säger du före Kristus eller säger du...
Jag säger före Kristus, jag går på gammal vana. Jag har inte övervägt att göra någonting annat.
Jag säger alltid före vår tideräkning.
Jag tror ju inte att Jesus var så att säga Kristus då. Så, men jag säger det på gammal vana. Det stod i läroböckerna. Jag har inte funderat på frågan. Men okej, okay, före vår tideräkning. Jag tar efter dig på den punkten då. Jag
gör det, för det låter ju mycket bättre på något sätt. För ingen vet ju, det var ju lite fel också när Kristus kom och i så fall om han fanns. Och det var lite så här, sen, ja. Så vet vi inte hur många de var och så vidare. Vi har ingen aning. Ja.
Men det ska bli skönt att vara ledigt. Men vi lägger alltså inte ner podden utan vi tar ledigt. Och när vi satt och pratade så kom in på, ja, jag måste bara få ta upp det, för du trollade ju för kungabarnen, gjorde du inte det en gång?
Ja, just det, vi fick en fråga här också, kan inte du prata mer om det, berätta mer om det här med kungen, för jag nämnde, var det våran pilot som var det första programmet? Jag vet att jag nämnde någonting om att jag groggade med kungen.
Jag kommer ihåg att du nämnde att du groggade kungen i våran pilot, jag kommer också ihåg att du hade en talkshow på Radio 1 där du nämnde att du har trollat för kungabarnen, så det var där jag hörde det faktiskt första gången.
Just det. Men jag kan ta den storyn här också. Den är lite absolut rolig faktiskt. För det, jag tror att jag nämnde också i början här att jag var hemma hos Anders Lettström på Sköldnora kungsgård. Anders Lettström, som ni alla kommer ihåg, är inte så poppis hos kungen i dessa dagar. Om man säger så. Om ni förstår vad jag menar. Kanske flickor. Men, och så vidare. Vilket jag tycker är tragiskt egentligen. Men det är synd.
Du harklade lite där också, ja.
Ja, jag gjorde det. Jag tycker det är synd. Jag tycker kungen ska få... Om man vill ha kaffeflickor ska han fan få ha kaffeflickor. Det tycker jag. Han är kung. Ja. Han har, Anders Lettström, på Sköldnora kungsgård. Varje år samlar han ihop sina vänner och sådär. Och har en julträff, kan man säga. Va? Så att det är allting. Är det snö så åker de med släde och såna här grejer dit. Och så vidare. Alltså fantastiskt. Jag har aldrig varit med om en sån otrolig julstämning någonsin. Alltså. Och då hade Anders fått tag på mig på något vis och så frågade mig, hör du, det blir lite familj här och så vidare, lite barn och mycket barn och sånt. Skulle du kunna komma ner och trolla för barnen? Och jag bara, nej. Jag trollar ju inte för barn. Jag gör inte. Jag gillar inte att trolla för barn för att det är hopplöst. Och jag har alltså full respekt för de som trollar för barn. De gör det fantastiskt. Alltså, för det, jag skulle aldrig klara av det. Alltså, det är skitsvårt. Det är jättesvårt. Alltså. Jag menar, vuxna brukar hålla sig ganska hyfsat lugna. Va? Kanske lite fulla och lite dumma. Men barn, de kan ju bryta sönder allting och, för att kolla grejer. Så jag kommer dit till den här Sköldnora kungsgård och tänker inte så mycket mer på det här. Jag vet ju det att, att han känner ju lite folk inom näringslivet och så här, och de kommer väl dit förmodligen. Och jag sätter igång och kör min show då, för att naturligtvis så säljer jag mig då så styggt som en liten showbiz-hora som jag är, va? Vad ska jag göra för barn? Så dåligt.
Okay. Du såg chansen.
Det är typiskt som jag är, va? Det är att jag har vissa så här, nej, jag jobbar aldrig för barn. Ja, vill du komma ner och trolla här? Ja, visst, jag trollar för barn. Det är helt okej. Okay. Sån är jag. Så jag kom dit ner och sen satte jag om min show och så ser jag så här, tittar ner här och så tänker jag så här att god damn. Nej, så tänkte jag inte, god damn. Men jag tänkte så här, är det kungen som sitter längst bak där? Och så ser jag ju det, att det är kungen. Och så ser jag att det är Silvia. Och jag säger bara, Jesus, tänkte jag. Jesus,
tänkte jag. Nu ska du trolla bra.
Ja, Jesus Christ, nu ska jag göra vatten till vin.
Herregud.
Herregud, Jesus Christ. Och så jag fortsätter i showen så att, jaha, det var lite mer än vad jag tänkte. Så, men skitsamma, det är här för att göra mitt jobb och jag gjorde det. Och så sitter en unge och gnäller hela tiden på mig, vet du. Och jag säger, och jag tänkte, men, och du vet, då kör man det fina, vet du, så här. Jaha, flicka lilla, hur gammal är du då?
10.
Jaha. Vill du bli 11? Såna här snygga grejer. Och just när jag ser det här, då tittar jag ner och så ser jag så här, men det där är ju kronprinsessan Victoria. Ja, alltså, och det här låter som hör sig att jag hittar på det här, men det är inte det. Det är så här mitt liv är ibland, att man helt plötsligt handlar.
Och jag tänker, hon ger så här, ett extremt välartat intryck idag, men hon var lite uppkäftig där, eller?
Ja, men hon var lite grann vid den tiden där. Och jag tänkte så här, nu kommer väl Säpo hoppa på mig. Så här. Alltså, jag sitter och säger till henne så här, vill du bli 11, ung jävel? Men sen efteråt så då känner jag, okej, vi fortsätter. Jag håller in den här ankan, och nu ska jag trolla och så här. där. Och det var ju fint. Jag ignorerade henne och hon satt och skrek och så här. Sen efteråt, det värsta finns va, när man tror för barn, det är att efteråt så kommer ju ungarna upp och attackerar och rycker och drar i alla grejer och så här, nyfikna som tusan va. Mm. Och jag drar min väska så här, bara hordar bort dem, sparkar bort ungarna i stort sett. Det här gjorde jag inte. Men du förstår, ungefär, du ser den grejen att jag bara, nej, håll dig borta så här. Och så sätter jag ner väskan här, vet du, och sen så i ett rum bredvid här. Och så sen så kommer ungar in, vad är det? Och så ser jag någon unge som sträcker ner sin hand ner, det var ju flera, jag bara smackat till de ungarna, pappa, pappa. Och så är en unge till höger där som sträcker ner sin hand och jag bara smackat till så här, lägg av, säger jag, titta på Carl Philip. Jag vet inte vad de andra ungarna, de var säkert jättedyra och jättebankiga eller sånt där, va? Men det var ju Carl Philip jag kände in.
Och vi berättar det här därför att vi vet att det är preskriberat.
Ja, och ja. Inte nog med det, just när jag smackar till, vem kommer in? Kungen. Det var första gången jag träffade kungen. Och jag står ju där och har just slagit in hans son. Och har nyligen också sagt till då till kronprinsessan att jag ska vill du bli elva.
Lite det var ju hot. Tur att han inte tog upp det när du drack upp hans sprit.
Nej, men jag tror inte jag kommer ihåg det då att det var jag faktiskt, ärligt talat. Men han kom in där och sa, ja det var ju trevligt det här och så vidare. Och jag stod ju där som man blir när man träffar kungen. Jag stod ju där då. Jag fick inte ut ett ord. Inte ett ord, jag stod bara. Jag kom från Skellefteå. Jag har inte sett kungen på det sättet. Han kommer stå framför mig. Jag har just slagit till hans son.
Hade han någonting att säga till dig eller? Han
ja,
var nöjd eller?
Ja, han tyckte, ja, det var trevligt det här. Det är bra, tror du. Jag kommer inte ihåg. För jag stod i koma tror jag. Jag stod bara. Jag såg ungarna stå och drog i mina grejer. Jag sket fullständigt i det. Jag bara stod jag som en fåntratt.
Och såna här möten blir ju oftast subtila, overkliga, surrealistiska minnen längre fram.
Ja, jag var också på sån här badass gång, någon gång, jag ska berätta kanske. Nej, jag kan ta den väldigt snabbt. Jag var på ett skitsnyggt ställe där de serverade ankleverfrisé till mig som mat innan så vidare. Och så stod han och sa, det ser ju gott. Och jag bara, det växte mig avskydde. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och det var mycket så här frisé som låg kvar i såna klumpar och så här, vet du. Så jag skyfflade ner dem i min påse som jag hade. Och så kom det folk in där och så bara slängde ner i min väska. Och så sen så och så här, ja, visst var det gott det här? Ja, har du ätit? Vill du ha mer? Nej, tack, det är så bra så. Och så gjorde jag min show och så åkte jag hem. Det var på den tiden det fanns nattflyg så jag flög hem till Skellefteå. Och sen när jag kom hem så luktade det så jävla illa. Då hade jag ankleverfrisé i min väska.
Oh,
så är livet för mig.
Den där har jag aldrig gjort. Men det där är ju en typisk sån här grej man ser på film ju.
Jag vet inte vad jag gjorde med den då. Smart som jag var. Jag gick in till min blivande fru och sa att jag väckte henne. Du, skulle du vilja ha lite ankleverfrisé? Så tog jag upp den smeten ur påsen. Hon glömmer inte det, kan jag lova det. Hörru du, vi ska ta påskledigt. Vi tackar så mycket. Det var ett nöje en gång, Anders Hesselbom, att få ha dig på min andra sida, eller på den andra sidan. Mina damer och herrar, detta var Radio Howdy. Vi tar påskledigt från och med nu. Vi ses om ett tag igen. Ha det bra allihopa. Hej!
Hej!